Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och hjärtligt välkomna till Hjärnskrynklarna 2018, episod nummer 7, ett avsnitt som vi kallar för morot eller piska. Hej Fredrik.
Hallå.
Och tja Mikael.
Tja John.
Temat idag handlar om ledarskap och hur vi kan arbeta med att motivera andra. Och vi har en gäst med oss som vi alldeles strax ska släppa in, Anders Bengtsson. Men vi återkommer till honom. Men först tänkte jag så här, man skulle kunna ta en tillbakablick. I senaste avsnittet så pratade vi om att prestera när man inte vill. Och i tidigare avsnitt i år har vi berört nycklar till hållbar hälsomotivation. Tänker jag för mycket kan jag sluta tänka hjälp, utropstecken. Och har ni missat de här tidigare avsnitten så givetvis gå in och lyssna. På de flesta poddspelare så finns det också en prenumerationsknapp och självklart tryck på den, gilla den. Så att ni inte missar nästa avsnitt av Hjärnskrynklarna. Och ni får gärna höra av er till kontakt@hjarnskrynklarna.se om typ vad som helst. Och Mikael och Fredrik, ni sitter med två stora leenden. Mm. Vi har fått lite feedback. Ja. Vem vill börja?
Jag kan börja. Inte så mycket som feedback, men kanske fråga och önskning. Isak skrev till oss och frågade om vi har pratat om Carol Dweck och hennes teori kopplat till growth och fixed mindset. Det vill säga att en teori om att vi som människor upplever att vi antingen, eller det behöver inte vara medvetet heller, men att vi har inställningen att våra förmågor är medfödda och mer statiska, fixed mindset eller då growth mindset, att våra förmågor är dynamiska och utvecklingsbara. Och väldigt spännande teori, och vi pratar ju mycket om just fokus på processen och lära sig av motgångar och fokus på utveckling och så vi pratar mycket om sånt, men vi har inte pratat om det explicit, och det är absolut något vi kan.
Är det ett ämne där det blir väldigt svart på vitt i den ständiga frågan om medfödd talang eller inte? Är det ett hett ämne där?
Ja, det berör väldigt mycket det, absolut. Så att, det gör vi gärna, det ska vi se till att få in.
Det låter som att det är ett sånt där ämne som skapar heta känslor och debatter.
Det var härligt. Ja. Perfekt ju.
Bra. Och du då, Mikael?
Ja, men jag kan Jonathan hörde av sig på mail och jag kan faktiskt läsa upp vad han skrev. Han skrev: hej. Ett ämne som jag gärna vill att ni tar upp är lagkaptenens roll i ett lag. Vilka egenskaper vill ni att er lagkapten ska ha? Vad är era erfarenheter av lagkaptener? Och det finns mycket mer frågeställningar kring ämnet såklart. Men en lagkapten och vice lagkapten har ju officiella titlar om att vara ledare på planen. Men vilket ansvar anser ni att övriga spelare, som till exempel de äldre i laget, har när det gäller att pusha laget åt rätt riktning? Alltså någon form av så här diskussion vad rollen av lagkaptenen och hur är en bra lagkapten?
Jag går igång direkt också sådär att när man ser i knatteåldrar så är det någon stackare som blir utvald till att bli lagkapten. Kanske med sin vilja, ibland mot sin vilja. Men för att tränaren anser att den här personen är något föredöme av något slag. Men sen så tar man inte vara på chansen att lära den här personen att bli en lagkapten. Jag tror att det är många som inte riktigt vet vad den rollen betyder. Och också sådär att i yngre åldrar Kan man inte låta lagkaptensrollen få gå runt bland olika individer?
Det vore jättebra, tror jag. Och göra det liksom, som du säger, tydligt. Alltså, rolltydlighet är så viktigt att veta, men vilka beteenden ska jag använda mig av då? Och, absolut.
Ja, verkligen. Vilka egenskaper det är. Alltså att också kunna precis beskriva rollen som lagkapten och vilka egenskaper det är. Men också, det finns ju också ett dilemma det här att man väljer en lagkapten ganska tidigt som fortsätter vara lagkapten. Och så kanske den här i utvecklingsfasen kanske inte riktigt passar in i den rollen längre. Och då är det också en väldig utmaning att hur kan vi säga till den här personen att det kanske inte är du som ska vara lagkapten i år, utan vi tar den här personen. Och det är, men jag tycker också att ha en tydlig beskrivning och vad det är man vill ha av en lagkapten, och det tänker jag kan variera också från säsong till säsong.
Det finns ju det här individuella perspektivet också på en lagkapten, när en person känner att nej, men det här är helt fel. Mm. Och i ett tidigare avsnitt av Hjärnskrynklarna, kan det vara för 2 år sedan, så hade vi med oss Jimmy Ölvestad i ett samtal som kom till en punkt i livet där han kände att nej, jag kan inte vara lagkapten längre. Det är dags att lämna ifrån mig det uppdraget. Mm. För att det kan ju också vara så att uppgiften också stör individen.
Jag tror det är så, som du sa, Mikael, med att det är svårt att berätta för honom eller henne att personen inte ska vara lagkapten längre. Jag tror det är jätteviktigt att göra det också, så att man inte avstår för det för att det är jobbigt. Mm. Alltså, det är nyttigt för den personen i utvecklingen att någon annan kan bli lagkapten så också.
Ja, att våga det.
Ja.
Och en egenskap man ska säga, någon tror jag i alla fall som lagkapten, att man också har statusgruppen också, med förmågan att kunna säga ifrån och stå upp för lagets värderingar och det som är viktigt, att om någon spelare inte följer det vi har kommit överens om, att som lagkapten kunna gå in på ett bra sätt och säga ifrån.
En uppgift som det kan sitta väldigt mycket prestige i, på gott och ont. Jag vet, min styrfarsa, han jobbade på en tidning, numera pensionerad. På den tidningen så hade de en blomstrande tid under 70- och 80-talet när man lät olika personer vara chefredaktör. Man lämnade bara över stafettpinnen. Det var överenskommelsen. Och folk tyckte att det var ganska roligt och det var inga problem att lämna över, för det var överenskommelsen. Men det är ju värre att fota någon. Liksom. Nej, men tyvärr, Mikael, nu får du inte vara chefredaktör längre. Då blir du ledsen. Mm. En liten parentes, men det är ju inte, jag menar, liksom, våra vanliga jobbliven är ju inte alltid så långt ifrån idrottsvärlden.
Nej, absolut inte.
Ska vi kasta oss över dagens ämne?
Ja, det tycker jag.
Morot eller piska. Vi välkomnar då Anders Bengtsson. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är tränare på Kungliga Segelsällskapet.
Stämmer bra. Jag ansvarar för all träningsverksamhet och talangutveckling på KSSS.
Wow. Kan du berätta mer? Det här, anledningen varför jag sa wow är för att det här är så långt ifrån min verklighet.
Nej, men intressant, vi kommer in på det här med precis innan ni sitter och pratar om det här med lagkapten och liknande, men man blir väl den ihophållande faktorn som ska se till att det fungerar från ungdomar, barn kommer in upp till de är en färdig produkt, eller vad ska man kalla det, idrottare, och ska ta nästa steg. Men det är ju även också de delarna där vi pratar om elitmotionärer och vuxna som också vill fortsätta. Seglingen är ju väldigt bred. Det är ju, man kan hålla på egentligen från man föds till man dör. Så att det blir ett väldigt brett spektrum på det hela, men det är väldigt skoj. Och det är väldigt många, vad ska vi säga, olika delar i det. Ju äldre man blir, då byter man kanske instrument som passar en bättre.
Jag har en väldigt rolig anekdot som kopplar ihop det här med liksom så här att vara lagledare och skipper och segling. Så genom en tidigare arbetskamrat som hade seglat 1,5 Whitbread, som det hette på den tiden, så hörde jag anekdoten om en situation som uppstod på en av båtarna. Det blev en konflikt. Och konflikter är ju intressant då när man befinner sig på en båt mitt ute på ett öppet hav där det är väldigt svårt att kliva av båten och lösa saker och ting. Så att han samlade de två besättningsmännen som var osams och så gick de ner i båten och så tog han en korrigera mig om jag säger fel, en tamp och så skapade han en boxningsring. Och så sa han så här kort och gott, okej killar, nu har vi ett problem här, ni är osams, så jag tycker så här att ni går in i den här ringen och sen så gör ni upp och sen så är det klart. Det blev en icebreaker. Sen så blev det ordning och reda igen på båten. Och så jobbade teamet igen.
Men vad gjorde de? Gick de in i ringen och sa hej? Eller gick de inte ens in i ringen? Eller?
Jag tror att de fattade det korkade i att ha den här konflikten på just den platsen. Ja. Men hur... vilka är liksom de stora utmaningarna då med att jobba med unga inom segling?
Oj. Måste jag tänka till lite. Utan för mig blir det också mycket magkänsla. Alltså, stora utmaningarna, det är egentligen de utmaningarna som finns runt omkring dem utanför själva idrotten, och det är nog inte bara vi som upplever det, utan det är mycket som drar, va? Och samtidigt vill många göra någonting bra på vägen. Man vill framåt och så vidare, och man kanske inte har riktigt den stamina eller uthålligheten som man har haft tidigare, utan då är man mycket snabbare på att byta någonting nytt. Men att kunna hitta dem snabbare och få dem att känna sig duktiga.
Du menar mycket som drar i liksom, ja, skola och
ja,
vänner?
Ja, men mycket yttre faktorer. Mm. Men att få dem hookade, liksom, att fan, det här är kul, det är bra. Antingen kompisar eller att jag faktiskt kan. Det här var någonting som passade mig. Sen kan man hålla på med alpint eller du kan hålla på med fotboll eller hockey eller segling eller you name it. Liksom. Men att hitta det här, att jag är duktig på det här är någonting och mina kompisar liksom bekräftar mig och jag tycker det är roligt. Mm. Ja, det gör ju att man stannar kvar, för att vi vill ju egentligen på sikt, brukar prata lite, vi håller på med breddverksamhet, men med ett elittänk inom parentes då, vi slutgiltiga delen som vi vill, det är ju att de ska kunna hålla på med detta hela livet, men din dröm om att segla ett Volvo Ocean Race eller ett America's Cup eller ett OS eller vad din dröm är, liksom, den ska vara möjlig, men det krävs ju någonting för det, detta.
Som du var inne på, så är det ju handlar ju mycket, alltså att skapa så många motivationsfaktorer som möjligt där också. Det är en viktig del också. För det är ju så, det finns otroligt mycket annat att göra. Man får allt så snabbt.
Jag var inne och föräldrakooperativ med min dotters förskola, så igår vart jag inkallad som jour hela dagen. Vilket är alltid spännande. Men och där då på rasten, den fick en halvtimme rast. otroligt intensivt jobb. Men där är ju då så här, pedagogerna där, det är två liksom, så här, de har jobbat där i 25 år på samma förskola. Några andra har jobbat där i 20 år och någon jobbat där i 15 år. Och på den här halvtimmens rast, alltså, liksom, då tänker man har varit där kanske sedan tidig morgon, mycket kids och så här. Och då är det liksom någonstans bilden av rasten att man kanske bara vill gå in, alltså, försvinna in i sin telefon eller bara så här, göra något annat, prata om något annat. Och det de pratade om när jag var där, det var liksom barnen och hur kul det är och hur utvecklande det är och så här, shit, det här, de här gjorde det här. Och så tänkte jag så här, hon har varit här 19 år och det liksom glöder i blicken att hon liksom fortfarande tycker det här är så fantastiskt. Och ja, men lite det här vi pratade om, att någonstans det här, alltså stämna, alltså långsiktigheten och uthålligheten, att kanske också att orka vara kvar fast det känns jobbigt ibland, och vilken effekt det kan ge över tid, alltså man pratar motivationsfaktorer, alltså att hon går ju nu runt, och det är så, hon är ju väldigt duktig pedagog och varit så där länge, men hennes som hon hade tänkt, de som hon hade för 20 år sedan, de är ju liksom, vad är de nu, 21, 22 alltså, och hälsa på dem och så här. Men det var så fascinerande att de pratade om jobbet, alltså man tänker idrottare, att när de, att de på det här brinnande sättet så här, att det gör man kanske under en viss pump, man skulle önska att det satt i liksom.
över tid.
Men du ser ju en ganska stor skillnad på de som är äldre idrottare idag och de som är yngre, tycker jag i alla fall. Mm. Att för de man kommer i min värld, och det kan jag bara gå tillbaka till mig själv också, att det har ju varit ett visst paradigmskifte i hur den nya generationen växer upp och hur man själv växte upp, och de som är 10-15 år yngre än mig också. Där man faktiskt har en uthållighet på ett annat sätt, man vill fram. Det andra blir lite för lättillgängligt, att nej, nu var inte det skoj, nu kör jag någonting annat liksom, istället för att ha uthålligheten. Men där tror jag också att en stor motivationsfaktor, om vi tittar på barn och ungdomsidrott, ska jag orka upp och göra en elitsatsning eller satsa på någonting, då måste jag ha haft mina kompisar på vägen. För det är det som är det stora. Det är bara att titta hos oss på handplan. Kommer tjejerna, då kommer killarna. Lite så. Och är det ett gott gäng, då kommer man gärna och hänger.
Jo, men det blir ju på något sätt det som kanske är största skillnaden. Just med att man vet att det finns alltid något roligt. Allt kommer så enkelt för en, och det är så, som vi pratade om, att det är så många olika roliga saker. Men om 5 av sina 7 bästa kompisar är där, de kommer ju inte vara på det andra stället. Så det blir ju en tydlig...
Nej, precis. Men ja. Det är ju nästan det första steget man måste skapa innan man ens kommer ut på i backen, ja. Hockeyplan, på vattnet eller ner i bassängen.
Men jag tänker också så här, om vi jämför då nutid och lite mer dåtid, att ja, men bara liksom när man själv höll på, att man hade ju inte så mycket att jämföra med. Alltså då var det ju kanske ännu mer längre bak i tiden, så var det, man hade den idrotten, och framförallt man bodde på det stället man bodde, och så bodde man ju ofta kvar där liksom. Man liksom flyttade in i sina föräldrar hem, och så var man kvar på det här stället. Och nu är det ju en annan kultur, annat samhälle. Man kan flytta liksom, passar inte skolan så kan man byta skola, passar inte förskolan så byter man förskola. Och liksom jag tänker också idrotten, att så här, att antingen att då att idrottarna har fått mer att göra, eller att det bara har blivit mer synligt för dem, så att det också då ställs högre krav på att det är en bra verksamhet. Alltså om vi såg en dokumentär igår kväll på Östersunds fotbollsklubben där, och de har ju alltså bibehållit sina idrottare väldigt länge, och då ska vi ändå tänka sig typ Godos, som har fått bud från liksom proffsklubbar ute i Europa och väljer att tacka nej för att vara liksom i Östersund där i så här minus 15 och han får springa ut och spela fotboll i så här, det är jättetjocka tights och typ svårt att andas för att det är så kallt. Alltså då är det ändå unikt, alltså hur det kommer sig att det blir så.
Jag fick en stor påse med bilder på mig själv av min mamma, som jag absolut inte fick slänga, men hon skulle göra sig av med dem, och jag sa så här, men jag tar dem och så ska jag scanna in dem. Så att jag gick igenom de här bilderna. Jag är född 73, uppväxt på Lidingö, började spela fotboll, var ingen större stjärna. Bästa matchen tror jag släppte in 1 mål, jag var målis. Vi förlorade oftast med 12-0 så där mot Brommapojkarna. Men det som var så befriande när jag tittar på en bild när jag står i mål i fotbollsskolan, det är hur liksom allting ser ut. Det är en grusplan, vi är liksom 30 kids som jagar en och samma boll, och alla har på sig hej kom och hjälp mig kläder. Jag hade på mig några så här söta, snobbiga, rutiga strumpor och ett par shorts, vad som helst. Och alla hade olika t-shirts. Och för att dela sära på oss då, så var det några som fick spela med bara överkropp då, så man såg vilka som var i vilket lag. Och idag när man går ner till exempel då på Lidingövallen, och så ser man fotbollsskolan, 5-åringar, 6-åringar som kommer och ser ut som professionella spelare. Det är ett helt annat fokus. Allt har ju blivit väldigt kommersiellt, på gott och ont. Och jag tycker att det speglar hela samhället idag. Att allting är väldigt kommersiellt, det är prestationsbaserat. Vi ställer enorma krav på unga individer alldeles för tidigt. Liksom. De ska leverera på så många ytor. Och det som du sa, Fredrik, där med liksom vikten av att man går till någonting, man träffar sina kompisar. Vad som kan hända, som jag ser, jag tycker när man pratar om upplägg, så här breddverksamhet med ett elitperspektiv, det är ju liksom helt rätt. Så länge man, och jag kan uppleva att det är ganska dömande, framförallt när vi kommer till lagidrott, att så här, men du får inte vara med för att du platsar inte. Kan inte alla få vara med? För att utvecklingskurvan är ju så olika. De som är bäst i början är inte bäst i puberteten, och under puberteten så kastas, det är ju världens berg- och dalbana på alla individer. Och i den karusellen så hinner många glömma bort varför de håller på med någonting. Och som man frågar dem, varför spelar du pingis? Varför spelar du badminton? Nej, men jag älskar det. Men där har du, fortsätt.
Mm. Och som du sa med att kidsen är kittade som proffsen och så. Jag har hört det från kollegor på olika stora fotbollsklubbar i Europa, och även på tv såg jag inom längdskidor att, ja, upplever det själv också på andra sätt, att när de är små på de här stora fotbollsklubbarna, de har ju enorma faciliteter, och liksom, och tennisspelare som är unga, de är ute och liksom reser runt världen och tävlar, och det är ingen skillnad från när man är, det ser likadant ut nästan som när man är 8 och när man är proffs. Alltså just att man behöver inte förtjäna det på något sätt, att man blir bättre och bättre och får bättre möjligheter sen, utan man lever, upplever många tennisspelare som inte har liksom lyckats slå sig in riktigt i den absoluta världseliten, men lever som tennisproffs och tror de lurar sig själva att vara tennisproffs, fast de har så otroligt lång tid kvar på det på något sätt.
Men jag tänker, Anders, om det här vi pratar om, och att jag vet ju, om man är ute på KSS så finns ju en handplan, som vet jag att ni, eller jag har sett på Facebook, att ut och bovlar, alltså ni gör ju andra aktiviteter också utanför seglingen. Alltså hur jobbar ni med liksom det här, alltså där vi pratar om att någonstans kanske då göra andra saker och också skapa de här mötesplatserna för?
Det är vi, eller min tanke eller vår tanke, jag kommer ju också från en liten klubb i Helsingborg från början, och mycket det jag tog med mig upp eller tagit med mig in i mitt ledarskap, det kom när vi pratar om ideell förening, det kommer ju därifrån. Även om vi är en väldigt stor klubb sett i antal medlemmar och människor och som är runt omkring, så tror jag fortfarande att jag får lite grann känslan också att folk är sugna lite grann på det här med, du vet, den här fortfarande den här småklubbföreningskänslan ändå, men man vill inte riktigt, man vill ändå någonstans vara med och ha hänget, men man köper sig gärna eller så här, man köper ju en produkt av någonting, men det gäller ju att få tillbaka så att det inte bara barnen och ungdomarna och seglarna, utan vi måste få inte glömma de som är runt omkring, vi kan säga kalla servicepersonal eller föräldrar liksom. Men vi måste ju få in dem också, för att skapar vi ett socialt umgänge där, så vill de också vara en del av detta, och man så har en del av detta. Får du ner dem och de tycker det är roligt, då kommer ungarna tycka det är skoj också, eller kommer att vara. Så att det är lite grann, fan är hönan eller ägget, men vi måste få ihop hela gänget på något sätt och skapa ett team, skapa en klubbkänsla eller skapa en teamkänsla. Vilket också i nästa steg gör, det som är ju det svåra ibland är ju att få ut dem. Vi vill ju att de åker ut och tävlar runt, och även om man som vi pratar lite grann om, de åker världen runt och liknande, och tror, ja, en del gör det, men jag tror att också att vi kommer inte kunna bromsa den utvecklingen hur som helst, för att det har blivit, att ta sig runt omkring har blivit så jävla tillgängligt mot vad det var för 15 år sedan.
Ja, det finns ju fördelar med det också, självklart.
Men jag tror ändå att vi har ett gäng här som, varför åker man iväg? Varför kör man från Stockholm till Göteborg för att gå på morgonen klockan 6 och laga lunchlåda och gå ut på vattnet, och det regnar och man sitter där ute och man är pinknödig och man, alltså, det är inte så glamoröst.
Kalla med händerna.
Ja, men lite så. Nej, fan, man tycker det är roligt någonstans. För man har sina kompisar, föräldrarna har sina kompisar, sitt sociala umgänge, och man tycker det är skoj med seglingen. Och man tycker om tävlingsmomentet.
Mm. Men där är jag tänker bara att förtydliga också en grej för lyssnarna, att just med föräldrar, så, alltså, där är ju seglingen också lite unik i att just med att föräldrar, eller man behöver mycket folk runt omkring. Mm. Alltså, dels för frakt av båt, men också sen när båten ska göras ordning inför tävling, så klarar man hinner inte göra det liksom själv, utan där behöver man ha ett bra team runt också.
Men det, jag tänker på, det finns ju paralleller, alltså så här, ishockeyn är ju en sån sport där föräldrarna behövs och hjälpa till liksom. Det är jätteviktigt, och det häftiga i den resan som alla familjer då gör ju, är ju, man brukar ju skratta åt hockeysekten liksom. För föräldrarna blir extremt tajta. Jag och mitt ex, vi satt och pratade om det, att vad häftigt det är att som i hennes fall, då flyttar hon ut till Lidingö, och så blir hon uttryckte som att hon blev en del i ett större sammanhang.
Precis.
Och jättehäftigt. Och det betyder väldigt mycket. Men och jag kan tänka mig att det då likadant inom seglingen. Det finns ju då det här föräldraengagemanget. I idrotter där det är stort, så kommer påverkan från föräldrar som i värsta fall då är negativ, att man börjar lägga sig i tränarens arbete. Nu kanske är större skillnader här mellan den typen av lagidrott som ishockey och segling, som är kanske mer individuell. Men jag tänker så här, finns det, det är ju, det positiva är engagemanget. Men sen finns det också riskerna där om föräldrapåverkan blir för stor, så påverkar det individers motivation. För att hålla oss till ämnet.
Nej, men det är helt rätt. Men vi har någonstans, vi har i alla fall tänkt så att vi har gått mer mot kollektivet, och tränarna har gått mer mot kollektivet som team, att föräldrarna tillsammans måste ställa upp runt omkring, än att det blir den individen. För någonstans klarar vi är nästan mer att vi vill vara i ett lag. Och segling ser man som en individuell sport kanske, men det är ju största delen, om vi tittar på det, en lagsport med alla båtar med besättningar och så vidare. Men där blir det ju, det gäller, vi har fått ihop liksom föräldrarna. Det är just därför vi pratar om den sociala samvaron. Och sen så gäller det ju så självklart att vi har duktiga tränare. Det är nyckeln. Och de tränarna liksom får en stöttning också. För det uppstår ibland. Det ni pratar om med föräldrar som är inne och petar. Men jag känner ändå att det har lugnat ner sig på något sätt. Men det är kanske också att folk är trygga i sin, vad som händer runt omkring dem. I don't know.
En kollega i Danmark, när han doktorerade, gjorde en studie på olika framgångsrika idrottsmiljöer i Skandinavien, Kristoffer Henriksson. Och då hade han bland annat med en dansk segelklubb. Jag kommer inte ihåg vad de hette, men där där, som jag kommer ihåg, så hade de inga tränare där. Utan det är stort sett hela verksamheten gick ut på att de elitseglarna och de äldre lärde de yngre. Hur mycket jobbar ni med det, med förebilder och liksom äldre, att de äldre är involverade i?
Ja, men jättemycket. Mm. Alltså, så fort det är någon som kanske känner att de är på väg, men jag vill inte fortsätta, eller jag vill kanske inte göra någonting annat, då måste man också vara snabb där och till exempel plocka in dem att kliva in i ledarrollen, tränarrollen, för då är där kanske de hittar sig själv. Men vi har ju ändå fördelen att vi har ju halva landslaget, det olympiska landslaget, i klubben, så att vi får väldigt mycket neråt av dem. De kommer ner och visar sig och de pratar med seglarna och liksom ger tillbaka.
Ja, precis, för här var det ju, här blev de inte tränare, utan här var de fortfarande aktiva och som du säger, kommer ner och
det
visar.
Det är en blandning i detta som händer. Liksom.
Lämpar sig segling, för jag tänker, det borde man ju kunna göra inom alla idrotter, men lämpar sig segling speciellt för det här på något sätt, tror du? Eller är det?
Ja, vet inte. Alltså, ju mer jag börjat röra mig utanför min egen idrott och börjat titta med andra individuella idrotter också lite grann, för det är ganska likt om man tittar på män. Jag tror det har att göra med den svenska mentaliteten och hur vi är. Tittar vi på det, varit med lite nu med junioreliten på den alpina. Det är ju samma sak. Det händer precis samma sak där som det gör hos oss. Och det är lite fascinerande att se. Det är nästan i vissa grejer som att känna, oh, nej, vänta nu här. Vi är rätt lugna ändå. Men det är service av föräldrar och de ska, idrottarna, de är taggade till 1000 och det är samma mentala spel och det är samma liksom uppladdning. Och så tittat lite på några andra. Det är samma sak i golfen. Och tittat, men det, i de individuella idrottarna kan man prata.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Har du någon individ som du är som du blir alldeles varm av? Alltså som tränare så är man ju som en liten förälder åt de här atleterna, om vi kallar det för det, utövarna. Fundera lite. Själv är jag just nu extremt stolt över en liten hockeytjej som spelar Stålbucklan, som det går jättebra för. Man blir så här, och jag minns när hon började och så blev man väldigt stolt. Men Mikael, den här dokumentären du såg, fanns det någonting som du fastnade för, så här, wow, vad bra, det här borde ju alla ha?
Du menar den med Östersund och det sjungande fotbollslaget? Ja. Ligger ut på SVT. Ja, absolut. Nej, men det är väl lite det vi har pratat om, det här att vilket ansvar klubbar och föreningar har, alltså det här vi pratar om, att forma bra idrottare, skapa gemensamhet, skapa liksom en utvecklande miljö där man, som i segling, man lär sig segla, man blir bättre på att segla. Men även liksom den här frågetecknen var att kunna göra annat, alltså som man såg i Östersund, alltså det här att de gjorde, skulle liksom genomföra en rapplåt allihopa. Och det var ju ganska många som var så att det här känns, jag bara önskar jag var på fotbollsplan istället för att vara här och tvingas rappa liksom. Men det blir ju någonting fint och det blir ju en väldigt liksom härlig gemenskap av det liksom. Att jag såg på Sportnytt igår liksom med konståkningslandslaget, och det de gör, det liksom, det var en aktiv där som jobbar heltid och sen åker hon och tränar heltid. Alltså att det jag tänkte på var hur mycket man gör. Alltså att man som förening och klubbar och i landslag och så kan också göra andra aktiviteter. Alltså jag jobbade med en annan förening och de skulle åka iväg på läger. Och då kom det fram i gruppen så här, men kan vi inte göra något annat för en gångs skull när vi åker dit? Så här. Inte att vi skippar alla matcher, det var inte det. Men när vi är lediga, så här, då kom det upp i gruppen direkt. Så här, kan vi inte gå och se på något museum eller gå på någon film ihop? Så här.
Kul
så
att bara, det kom upp i gruppen. Ja. För då upplever jag... Ja, inom tennis bland annat som exempel, så är det väldigt under en tävlingsvecka om man är ute och tävlar, på de flesta nivåerna så är det väldigt mycket man är i på hotellet eller på tennisbanan eller tennisarenan. Och det blir ju, jag tycker det är så viktigt om man har en ledig dag att just sticka iväg och se något annat och rensa huvudet. För det blir en påkoppling hela tiden, det blir instängt och liksom också passa på att faktiskt se grejer när man är ute och reser så mycket. Det tror jag många skulle känna väldigt mycket på. Och inte vara, och speciellt inte vara på arenan hela tiden också. Och kopplat till Östersund där, men vad säger ni, Järnskrynklarna rapplåt?
Det är klart att vi ska pröva det.
Stackars lyssnare.
Hela tanken var att du skulle få en liten pausfågel här och hinna fundera.
Men, din fråga där, både ja och nej skulle jag vilja säga, men alla individer, alltså det finns så många under resans gång som man har olika relationer till och sett utvecklas på olika sätt, och det behöver inte vara att de är, kommer inte i landslag, eller det kan vara andra delar också som är på vägen upp. Så att ja, vi har en individ som jag kommer ihåg speciellt, där det inte var, det blev någon form av revolt under en tävlingshelg som kunde gått ganska illa, men som ledde till ett uppvaknande, och där vi plockade ganska snabbt, istället för att döma, tog med den här personen och ställde honom på andra sidan som tränare istället, typ dagen efter. Och idag är han en av våra bästa tränare. Nej, men det var faktiskt en sån där, det där var en sån klockrent, det hamnade rätt på grund av att man mottog det rätt, och det ville liksom från båda håll, om man säger så.
Vikten av att se individer.
Ja, väldigt mycket så. Sen fanns det faktorer runt detta, men det blev liksom en grej som fick bägaren att rinna över för den här personen.
Men tycker du att den förståelsen finns i Idrottssverige?
Mm, ja, sådär. Man är väldigt snabb att döma. Det är ju allt från, om vi tittar på en media till samhället. Vi är väldigt snabba att döma mot det negativa hela tiden, istället för att faktiskt titta vad är det som ligger bakom, hur kan vi göra detta annorlunda, hur kan vi få det här att vända.
Det är enkelt, och det kan vara, alltså många tycker det är kul att döma. Ja. Alltså det är ju liksom på något sätt. Men jag tror också, just som John nämnde där med se individen, är ju, tror jag, jätteviktigt just för att ha kvar idrottarna och hitta rätt liksom motivation och så, att man verkligen ser människan, individen.
Ja, jag tänker också det du beskriver, att inte, alltså med döma, man kan också, jag brukar prata med ledare om att inte liksom sätta rubriker så här, men John är envis och Fredrik är omotiverad och Anders är, vad heter det, bara irriterande. Jag menar att det bara är så här, att man sätter, och då kanske det är så att John är envis i vissa situationer och du, Fredrik, är omotiverad när det just kommer till att vara aktiv seglare. Men precis som du säger, flyttar vi Fredrik till att bli ledare, så kanske där liksom knäpper det till. Och jag tänker att det är en av de frågeställningar jag hade lite innan, så här, hur kan vi motivera andra? Och här är ju liksom någon form av bilden av det, att man som ledare faktiskt har ett annat perspektiv och kanske till och med väljer att flytta eller väljer att ställa den rätta frågan eller liksom att ge den.
Ja, men det är så lätt, man vill ju förstärka den bilden också. Om du ser John som är den envisa, då ser man mellan fingrarna när han inte är det, och sen när han är det, då bara, jag säger det, du är så envis. Mm.
Men jag tror det kommer med livserfarenhet också, att vi är väldigt, det är många ledare i Sverige som är väldigt unga, för det är liksom en grej, och sen finns det de som är äldre, men du ser ju en ganska stor skillnad på livserfarenheten för de som är äldre, som förstår lite mer, ser personerna, har den erfarenheten att kunna faktiskt se de individerna, medan att den döman, att när vi kommer in på, om vi sätter och stämplar dem, det, man gör det, kommer jag ihåg också, men när man var mycket yngre eller var ung tränare, man satte gärna stämplar direkt istället för faktiskt, för man har inte den erfarenheten.
Men inte, alltså, ja, samtidigt som det
är... Så vi pratar om det mogna ledarskapet, det lite äldre ledarskapet, liknande. Sen är det inte generellt. Nej. För alla, det är inte det jag säger, men jag tror att som en bra ledarskapsförmåga eller en bra ledare, det är också att ha med sig en viss erfarenhet. Men de försvinner ju oftast uppåt i pyramiden istället för neråt, tillbaka.
Exakt. där de kanske är mer nytta.
Men om man vänder på det här begreppet morot eller piska, som i ert fall så fick han en morot och blev tränare, det blev jättebra. Men om man skulle ge någon en piska för att få igång motivationen, har du varit med om något sånt?
Ja, men det är ganska ofta som det händer att man försöker, jag skulle inte säga att man gör piska på det sättet, men det handlar ju väldigt mycket om att känna individen. Vad går individen igång på liksom? Och det alltså, jag kan inte säga någonting så generellt, utan det måste man ju leta sig fram och lära känna personer, för ibland så vissa personer handlar om att man ska tagga upp och vissa ska man tagga ner. Men det vet man ju inte det första man gör, utan det gäller att ha en viss split vision och se vad det är som händer inom just den sporten. Hur fungerar den personen? Vad har den lite för bakgrund? Var är den? Så att det får man ju ta lite försiktigt, jobba sig framåt och hitta. Så att absolut har vi sånt där man kan, nu kör vi, kom igen hela vägen in i kaklet, och så bara taggar de till och så blir det jättebra. Men det kan ju också slå över. Och vissa ska, måste man bara sätta sig och prata någonting helt annat när man kommer in. Du ska inte ens prata idrott.
Ja, det är stor...
Och i situationen, har det gått bra eller dåligt, eller vad känner de, eller var är de? Alltså, det här är inte svart eller vitt någonstans.
Det är en definitionsfråga också, vad som innebär med piska.
Ja.
Och generellt sett så känns det ju ofta mer kortsiktigt. Och kanske, alltså det är klart man kan träffa rätt med det, men kanske inte nästa dag, eller man kanske sabbar något också. Och det ofta går det att hitta kanske andra sätt att göra det än att bara söka piska på.
Mm. Ja, men det är fortfarande, du måste känna individen. Ja. Vad går individen, vad passar för den individen? Vilken nivå av piska ska du ha? Eller vilken nivå av, låt oss inte kalla det piska, upptagning eller nedtagning eller vad man ska kalla, liksom vilken nivå ska du lägga dig på? Det du som tränare eller coach måste ju som...
Och i dialog med, ja. Det är så viktigt att bjuda in, ha den dialogen och fråga, och att idrottaren kan, att det är högt i tak och idrottaren kan ge feedback tillbaka. Det är så man verkligen hittar rätt. Ju,
absolut, beroende absolut. På situation tänker jag också. Att det är som att jag såg en dokumentär med ett gäng som då skulle göra militärtjänst liksom, som var äldre. Och där var det ju en medelålders man som liksom mitt i övningen bara, men nu gör vi inte vara kvar längre. Och så började han prata med en som ledde övningen. Och han började så här, ja men vadå, vad tänker du? Så här, nej men det känns bara asjobbigt, och nu är det fan, det är 5 dagar kvar och jag är skittrött, jag vet inte hur jag ska orka. Och så kom det in en kvinnlig officer och så bara, vad pratar ni om? Nej men han här verkar inte, kanske inte fortsätta. Nej men det är inget alternativ. Övningen är redan börjat, den slutar om 5 dagar. Så det är bara att gå in här i rummet och fortsätta. Och han bara, så bara gjorde han det. Och sen efter 5 dagar var han ju skitnöjd. Han hade ju klarat det. Och liksom, så att där kan man väl tänka någon form av piska, att också som ledare faktiskt säga så här, vet du vad, nu gör vi det här. Det här är det vi ska göra och nu kör vi. Och det här är det vi förväntat oss av dig. Och sen men balansen att ibland, precis som ni är inne på, att också kunna fånga upp och prata. Och det där tänker jag är liksom en balansgång.
Men det är ju ramverket vi pratar om. Alltså, vad är det för ramverk när du går in i någonting?
Mm. Och tydlighet är det, ja. Ju att alla vet och pratar om samma saker. Mm. Absolut.
Men vad menar du då? När du, alltså, om du jobbar med en aktiv, hur kan det ramverket se ut?
Nej, men en aktiv, vi måste skilja på också om du jobbar med en individ. Mm. Eller du jobbar med en träningsgrupp, ett lag eller liknande. Vad har du för ramverk för det laget? Ja, du förväntar ju dig att folk är på plats.
Mm.
Annars får du inte vara med.
Nej.
En individ, har du ju bara en individ, den måste du gå in på djupet för att lyfta just den individen så att den blir så bra så att den, som den verkligen kan bli.
Mm.
Alltså det är 2 olika sätt att coacha och träna, som jag säger. Men i den situationen du pratar om där, jag tyder ju, ja men ramverket var så, det var detta du gav dig in på och vi har detta för det, övningen är igång och du är med i laget.
Mm. Men den överenskommelsen måste ju också vara anpassad till individens mognad.
Ja.
Ett exempel, så här, jag älskar att fjällvandra. Och sen så min äldsta grabb, Han har ju länge liksom, han har ju tyckt att det där var häftigt och drömt om att få följa med. Men jag har inte velat ta med honom, för att jag vill inte gå den här barnvandringen med honom. För det är inte de fjällen jag tycker om. Jag vill vara ute på fjället. Och så hade han fyllt 12. Så här, jag tror att vi skulle kunna testa nu. Och så hakade han på. Och det blev ju en mental resa. För att ibland så går man 2 mil, ibland så går man 1 mil, ibland så kan man gå 3 mil, och känner man för det så kan man gå 4 mil, och 4 mil i fjällen är extremt liksom. Även 2 mil är tufft så här, för det är upp och ner. Och sen så kom vi till ett läge där vi liksom befinner oss i att vi ska gå upp x antal höjdmeter, svag lutning hela tiden, men det är jobbigt. Och så ville han att jag skulle bära hans väska. Och det var liksom helt fel läge, för att jag bar en lite tyngre väska, och så kände jag så här att ja, men vad fan, alltså det finns tillfällen i livet man måste bita ihop, och där är liksom, det finns ingen annan än dig själv, så att du får göra det här jobbet, sluta tramsa. Så jag körde över honom och han bet ihop liksom, och sen så tog vi oss, vi skulle gå dessutom en ganska lång tur för att han ville nå till Kebnekaise. Och där väntade lite så här en goodie bag på något sätt. Så när vi kommer till Kebnekaise så skulle vi gå och käka på restaurang, men den stängde. Men vi lyckades ändå få äta där. Och då tyckte han inte om maten, så att han åt inte maten. Och så tänkte jag så här, men där finns ju sovsal som man kan checka in i. Så vi sover i alla fall inte i tältet. Men den hade de ju plockat bort. Men då kunde man ju sova i ett tält utanför för 500 kronor per person. Men det kändes som så här, varför ska vi göra det? Då kan vi lika gärna ta vårt tält. Och så gjorde vi det. Och då fick han ett val sen också. Så att du Elis, nu har vi ju spart ganska mycket pengar genom det här tältet. Så att okej, en ny hockeyklubba. Vad säger de om det? Ja, men det är bra liksom så här. För då skulle jag kommer ihåg att vi gjorde något deal där, att om vi gick hela sista dagen så skulle han få den där hockeyklubban istället för att ta helikoptern. Men jag presenterade helikoptern som ett alternativ eftersom jag hade kört över honom så stenhårt. Men sen så valde han i alla fall hockeyklubban och skulle gå sista vägen. Men då så avslutade vi med att ta en båttur i alla fall 6 kilometer, vilket underlättade jättemycket. Men i efterhand så kände jag så här, fan också. Jag brände hela mitt min fjällkärlek. Han kommer aldrig mer vilja följa med mig.
Men då vill han ha en ny hockeyklubba.
Han fick den. Han var ju tapper. Han gjorde en insats. Men vid det tillfället, det var ju helt fel av mig.
Vad tänker du var fel? Att
nej, men vi hade tidsbrist också. Så att vi var ju tvungna att racea på. Men han var lite för ung i det ögonblicket.
Ja, det var för, alltså, för du pressades för hårt. Pressade honom för hårt i den stunden. Ja.
Som ett exempel, nu blev det en väldigt lång utläggning,
ja, om
ett litet exempel. Liksom att ibland så kan du köra piskan och köra över folk om de är mottagliga för det.
Kommer tillbaka till det, hur känner du individen?
Ja.
Alltså vi måste lära känna individen, hur mycket kan jag pressa en människa? Och det måste man ju testa ibland, tycker jag. För annars vet man ju inte gränsen heller. Liksom. Men då måste man ju vara extremt lyhörd.
Men det tror jag också är viktigt att prata om det senare också. Man själv kanske tror att hon växte riktigt här. Hon klarar det och nu jävlar. Men alltså hon känner att en gång till så där så slutar jag.
Ja, men jag tänker också att det är så fint det John berättade. Att jag tänker att det är ju därför du är en bra pappa. Ja, men jag tänker det här är ju att reflektera över. Att, precis som Anders säger, man måste testa. Och testar man inte så blir, alltså, om man bara är hemma i sitt hus eller sin lägenhet och inte går ut, då händer ju inte så mycket, utan man måste ju testa, man måste våga göra fel. Mm. Både som förälder, men framförallt också som tränare, att du måste våga kliva ut utanför din comfort zone och vara lite så här: shit, nu vet jag inte riktigt vad det här kommer leda till, om jag ska vara ärlig. Jag har talat om för alla att jag vet vad det ser ut som att jag vet, men jag vet inte. Och den tänker jag liksom att det, för om man hela tiden bara safear liksom, då blir det ju ingen utveckling och liksom ingen motivation heller till en som ledare heller, om man hela tiden gör på samma sätt.
Den bilden som du målade upp i början, Fredrik, med att man ger barn lite för mycket eller individer lite för mycket så att de känner sig större än vad de är. Igår så tittade jag på slutspelshockeyn, Djurgårdens bortamöte hos Skellefteå, och så stod det ju länge 1-0 och sen så blev det väl 2-0 och sen så blev det 2-1. Och så trodde man att nu kommer Djurgården starkt här i sista perioden, men det är bara totalbrakade. Och så kan jag bli så fascinerad över hur elitspelare kan hålla motivationen uppe, att avsluta en match på ett bra sätt. Och så tänkte jag så här, den här uppgivenheten då som de måste ändå känna, liksom att det, fan, det gick åt helsike, och de avskyr och förlorar som en stor drivkraft så där. Men och då uppstår ju också någon slags motivationsbrist här i det ögonblicket. Mm. Och lite så att det är det som kanske skiljer då, det är många som vill vara så mycket mer än vad de är, de har inte mognat riktigt, men att där är ju också mognadsskillnad när man inser att jag måste avsluta väl och fortsätta hela vägen, men sen som kanske då känner sig som ett proffs men inte är ett proffs. Total haverier.
Ja, plus också som man ofta pratar om, resultat kontra utveckling. Alltså om utvecklingen är viktig, så vet jag att hur värdefullt det är att kämpa in i det sista, även om jag kanske inte kan vinna, för det gynnar mig nästa match. Och om jag avslutar bra den matchen så har jag bra fördelar i nästa. Medan de som är bara resultat som gäller, så blir det ju liksom att ja, men då sparar vi oss.
Men det, så plötsligt en dag så börjar motivationen ta slut. Mm. En del kanske blir ledsna, andra inte.
Ja, och så viktigt där tror jag på vad som menas med att motivationen tar slut också. Att är det att, om jag ser ett större perspektiv, just nu så är jag inte så taggad. Men jag vill fortfarande, jag tycker inte så kul just nu, fast jag vill fortfarande, jag känner fortfarande drivet att köra hela vägen. Eller är liksom, nej, i grund och botten så jag, processen är inte rolig längre. Det är inte min passion. Jag kanske har en annan. Så det är en skillnad. Sen tror jag också är viktigt att två saker. Dels att ge sig själv ett break där kanske. Och liksom känna efter. Så att man inte bara slutar direkt. Utan att man ger sig själv lite break för att liksom, känna det. Och också just att det är viktigt att och brottas med den tanken, dra upp de tankarna till ytan, tror jag. För jag tror det är många idrottare som är rädda just för att tappa motivationen. Vad händer när jag slutar med den här idrotten? Då har jag inget annat. Och sen vill man, förnekar man det liksom. Istället att lyfta det, tycker jag fortfarande är kul, vad vill jag göra efter? Och liksom välkomna de tankarna och känna att det är okej att sluta. Då tror jag man kan ha mer varaktig motivation än att man känner att det är inte okej att känna de tankarna. Då kan det spricka tidigare, tror jag.
Och jag, om man backar, nu är det ganska många, jag kommer inte ens ihåg hur många år det var, men jag, mina första liksom så här individuell rådgivning, eller första gången jag träffade idrottare liksom, när jag bodde i Stockholm, då hade jag en klient, en till två klienter i Uppsala. Så då åkte jag från Stockholm till Uppsala och så träffade jag, jag skulle ha haft två men det var bara en liksom, och på det arvodet jag fick, så jag gick liksom minus på hela upplägget. Alltså tågbiljetterna kostade mer än vad jag fick in på det mötet. Men likförbannat åkte jag dit varje vecka och var jättemotiverad. Alltså jag tyckte tåget var jätteroligt, tyckte det var fantastiskt. Det liksom tog en halvtimme också att gå från tåget. Så ni kan ganska snabbt räkna ut att hela liksom processen tog ju typ nästan en dag av att ha en timme. Och det var ju helt okej när det var två timmar, men när det var en timme så var det nästan lite jobbigt även då. Och det skulle jag ju liksom ha jättesvårt att motivera mig till idag. Att lägga den tiden.
Du hade inte motiverat dig själv det. Ja.
Nej, och jag tänker att det där är så fascinerande hur, om jag tänker tillbaka, hur alltså någonting som varit väldigt motiverande och så är det inte det längre. Alltså den, ja, det är spännande. Mm. Men hur viktigt är det då, tänker jag, på att man själv är motiverad.
För nej, jag, när du kommer till ett sånt där liksom en korsning, att nu är det dags att fatta ett beslut, att jag själv har aldrig gillat att ge upp, så jag kan bli extremt besviken på mig själv när motivationen tar slut, att jag kanske inte accepterar det. Och då tänker jag så här, är inte den enklaste frågan att ställa sig själv, älskar jag det här som jag gör just nu? Om jag är en elitidrottare så kanske det är så att jag har tröttnat på hela det här upplägget. Men jag älskar idrotten och kan fortsätta med den ändå.
Och upplever det som meningsfullt. Ja. Alltså ger det här mig någonting.
Ja. Ja. Alltså så här, vad tycker jag om den här situationen? Vill jag vara kvar i det? Ja eller nej? Och som jag har lärt mig under åren är att den här magkänslan som inte känns bra, som du inte kan sätta ord på, den får man, då går man.
Den är så viktig att lyssna på, ja. Och jag tror också en del i det, alltså det kommer ju vara, som elitidrottare eller var nu, vem det än handlar om, så kommer det ju vara dagar då man är inte är motiverad, då man inte orkar, om man inte giter, om man är liksom jag bryr mig inte då. Och där är ju stora frågan, alltså de flesta av de fallen så är det ju viktigt att köra ändå. Sen är det ibland är det viktigt att kanske hoppa en dag eller liksom bromsa lite. Men den stora frågan är ju, om man då vill nå absoluta toppen, så måste man ju vara okej med att ha sådana dagar. Men om man inte är okej att ha sådana dagar, då kanske det är dags att sluta. Men alltså just för att komma dit måste det finnas sådana dagar. Då måste den övergripande drivkraften, tror jag, ja, men det får vara okej.
Okay. Jag skulle nog vilja säga de flesta av de dagarna där är nog inte, men du gör jobbet. Ja. För du har den målbilden du har, och detta är jobbet jag måste göra på vägen dit. Och det,
exakt.
Och det, men det är ju där som blir skillnaden i när det blir ett jobb liksom, som elitidrottare. Du ska ta din medalj, du ska ta din, du måste leverera för laget, för du är en professionell idrottare, du betalar laget liksom, att du ska göra ditt jobb och så vidare. Men det är väl ändå lite, börja fundera lite här också. Jag tror det är, som vi pratade om innan, när det här breaket, när jag slutar, vad ska man göra? Jag tror man ska också tänka lite, många har nog svårt att släppa det, för att du har en självbild av hur du ser på dig själv som skidåkare, hockeyspelare, seglare, golfare, alltså sen behöver du inte ha, kanske inte, det är olika nivåer på det här, men du har en identitet i detta. Nej, jag tror att det är identiteten, att släppa en trygg identitet för att göra någonting annat är fruktansvärt jobbigt.
Ja, och det blir så tydligt i skolan, så är, alltså, det är ju tennisspelaren, ja. Det är ju hockeyspelaren, och där är ju forskning visar, alltså den identiteten, den starka idrottsidentiteten är ju väldigt viktig för att lyckas. Mm. Samtidigt som det finns en baksida av det. Jag tror det är jätteviktigt att från början jobba med att ha en bredare identitet också. Och att tränare och föräldrar ska hjälpa med det också. Det tror jag är väldigt viktigt i hållbarhet, för att det ska bli hållbart, men också för att man ska kunna sluta på ett bra sätt. Att, ja, jag är hockeyspelare, men jag spelar också fiol, är en bra kompis och en bra människa, och så att man slutar av rätt anledning, som du är inne på.
Jag blev full i skratt här i helgen, så skickade jag ett sms till en kompis som är headcoach i Djurgårdens J18 hockeylag. De vann SM-guld, och så skrev jag grattis, Sacke, och då svarade han mig med att jag älskar verkligen att vara bäst i Sverige, smiley, och varpå jag då svarade så här: men jag tycker du ska skriva det som din Facebook-status. Och då svarade han haha, lagom ödmjukt. Och sen så sa inte jag så mycket mer, men vi sprang på varandra häromdagen, och så sa jag, men du borde verkligen lägga upp den där, fast lägg till också att du unnar den känslan till alla, borde få känna den känslan liksom.
Så blir det lite, var ju ödmjukt.
Ja, men det blir lite ödmjukare sådär. Men det jag tänkte säga då, att det är så viktigt att man har en dröm, en vision, att jag vill nå dit, ditåt jag strävar. Sen är det ju sådär, på resans gång så ändras drömmarna och målen.
Men jag vill bara kort med identiteten här också, du nämnde det. Hur har du med det i ditt ledarskap och när du jobbar, alltså i föreningen, med just vad är synen på det där?
Alltså jag tror inte, man behöver inte göra så mycket där, utan den kommer ju automatiskt med den idrotten.
Vilken kommer då? Men
identiteten, jag som seglare. Eller vi är 500 meter bort från där vi sitter, där vi Saltsjöbadens slalomklubb, som är en av Sveriges största slalomklubbar, som lite grann, och där har du nästan ett lika stort gäng, och där det är jag som alpinåkare, eller jag ska liksom...
Men försöker bredda det, för jag förstår ju också, som du pratade om, men i föreningen, att man vill ha en stark gemenskap och ja, sånt, och det blir ju...
Men jag tror det är två olika saker. Men du, den här växer fram på dig automatiskt själv. Det är ingenting som vi...
Ja, idrottsidentiteten gör ju det, absolut.
Det är ju ingenting som vi tar bort eller att vi förstärker, utan vi... Det vi gör, det är ju liksom försöka lära ut grunderna i det och grunderna och försöka personerna bli bättre. Sen kommer ju detta med paketet.
Ja, men jag tycker snarare tvärtom kanske, just att, för jag tror ett sätt att få den, att ha den, låta den växa men ändå liksom just bredda, och just att, ett sätt är ju verkligen att se människorna.
Mm.
Är ju ett sätt att liksom, som jag tror kommer väldigt naturligt också, för det blir ju mycket tid och då pratar man mycket om andra saker också i segling.
Men hur bra skulle du säga att eller hur bra, men hur, jag tänker på det vi har pratat om, en grej som är viktig där är ju det vi tar, att stanna upp. Alltså dels aktiva, som att de kan få lov att stanna upp och faktiskt fundera över så här, vad gör jag? Alltså inte hela tiden, men då och då liksom. Och så tänker jag att du som ledare, eller att man som ledare generellt också behöver stanna upp. Alltså, det blir egentligen två frågor i ett, men till dig Anders, att dels hur jobbar du med att hjälpa aktiva att stanna upp och reflektera, och hur jobbar du själv med det?
Alltså att stanna upp och reflektera, det är väl också, men där kan vi nog absolut bli bättre, men det blir i de informella mötena, man helt plötsligt så möter man. Alla behöver inte det kanske, men att man har någon form av utvärdering, eller man sitter vid något ställe på någon tävling eller på en träning och så snackar. Alltså, eller man åker iväg någonstans, man har varit på något läger och så står man någonstans och så pratar man. Och så. Alltså, det där kommer lite av sig själv, i mitt ledarskap i alla fall, men du måste få i de bitarna stanna upp tillsammans med idrottaren. Sen tar vi ju, man har bokade möte och sådär, men jag tycker inte det funkar, utan man måste hitta känslan att vid något informellt tillfälle man står någonstans där och står och snackar med den här personen lite granna, så, där kan du komma åt dem.
Jag tänker få bilden framför mig att man står vid vattnet och kastar sten. Liksom,
ja, men lite och så. Pratar. Eller om man står och hänger över, på verandan, står och hänger och tittar ut och så med en person och så. Men du, hur känns det nu? Liksom? Mm. Alltså man,
det måste vara så viktigt att vårda de tillfällena. Och liksom...
Absolut, det är det jag menar. Ja. Alltså de tillfällena, du måste finnas där för att nappa de tillfällena.
Ja, var närvarande.
Ja.
Ja.
Jag skulle vilja... Jag tänkte att ni skulle få lägga en kommentar för att hjälpa till att sammanfatta det här avsnittet.
Men vi har ju knappt kommit igång nu.
Exakt, och det är så roligt för att...
Det är fyra avsnitt framåt nu, så vi kommer att prata om detta.
Vi kan ta det lugnt nu, killar.
Fem då?
Och passar ju för sig ganska bra, för min summering i livet tycker jag bland det viktigaste är att man skaffar sig marginaler i livet. Enklaste scenen är väl att alla vet väl hur det är när man handdiskar hemma, och vad skönt det är att handdiska på en gång istället för att samla en veckas disk och sen handdiska. Det blir mycket jobbigare insats då. Men jag tänkte så här, att vad i allt jag gör själv, att jag ska hela tiden ha marginaler i livet så att jag har tid att sätta mig ner och möta en person jag möter på gatan eller vad det nu må vara. Och sen så gå vidare till nästa uppgift, att hela tiden ha lite marginal. Efter det här så ska jag iväg och äta en lunch med en väldigt trevlig herre, men jag har lagt den lunchen lite senare för att jag ska ha lite marginal i livet och säga hej då till er och sen ha tid att träffa honom. Den känns otroligt skön. Jag tycker att det är en väldigt bra grund för att bibehålla motivation och ork och orka sig igenom livet. Klokt, va?
Ja, väldigt, absolut, väldigt klokt. Det absolut. Finns ju en jättefin pjäs om där Momo, en kamp om tiden, där tidstjuvarna tar all tid, så till slut är det ingen som har tid med någonting, utan all tid bara försvinner. Utan, och det där är ju väldigt fint att hitta den.
Motverka det.
Ja. Vad säger du då, Fredrik?
Ja, jag blev ju helt paff efter din... Vad säger jag om livet?
Om du skulle vilja sammanfatta motivationen, morot eller piska? Ett klokt ord.
Ja, men sammanfatta så, möt individen, lyssna mer, ska jag säga.
Anders?
Alltså, jag säger varken eller, utan jag säger magkänsla. Ja. Intuition. möta, försöka hitta ögonblicken och möta människorna där de står och är för att komma åt dem. Så magkänsla. Magkänslan är oftast rätt.
Och jag säger väl då motivationsfaktorer att bredda bilden, alltså om vi tänker så här, hur vi motiverar andra idrottare och sig själv att göra andra saker, skapa den här sammanhållningen, men och att man måste också få våga tillåta sig själv att känna shit vad jag inte vill göra det här, och att det också måste få vara okej.
Stort tack för att ni har lyssnat på avsnitt nummer 7, och tack Anders Bengtsson.
Tack för att jag fick komma.
Och ni får gärna höra av er till kontaktet jarnskrynklarna.se, och glöm nu inte, det kanske inte är för sent, att trycka på den där prenumerera-knappen. Tack Fredrik.
Tack John.
Och Mikael.
Tack.
Hej.
Tack, hej.